här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Allhelgonamordet i Piteå. Klockan 1:30 på natten till den 2 november 2014 faller snöblandat regn ner över Piteå. På huvudgatan Sundsgatan blir plötsligt novembermörkret upplyst av blåljuset från ambulanser och polisbilar som larmats till en gräsmatta alldeles intill två av stadens krogar. Några hundra meter från händelsernas centrum går två berusade unga män som försöker få skjuts hem. En av dem håller på att ringa till sin mamma när han avbryts av kompisen. Kolla, jag skar inte halsen av den där fittan på grund av att vi skulle vara tre. Jag skar halsen av han på grund av att så var det. Jag gjorde det jag gjorde på grund av att jag gjorde det jag gjorde. Om polisen kommer, säg att det var jag som gjorde det, så tar jag på mig allt, svarar den första mannen. Han märker inte att han kopplats fram till mammans telefonsvarare och att allt de säger spelas in. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. På senhösten 2014 är Sebastian på väg att flytta hemifrån. Han har hunnit bli 27 år, men det är först nu som han har fast jobb och råd med något eget. Tidigare har han varvat perioder av arbetslöshet med inhopp på olika bilverkstäder i Piteå. Men i maj fick han jobb som mekaniker på sitt gamla värnpliktsregemente, I-19, i Boden. Det passar Sebastian som trivdes bra i lumpen. Efter ett halvårs veckopendlande mellan föräldrahemmet strax utanför Piteå och regementet där han bott i sovsal under veckorna ser han fram emot att få flytta till en egen lägenhet i Boden. Äntligen ska han få ha lite privatliv, i fred både från familjen och soldatkompisarna. Fredagen den 31 oktober 2014 går flyttlasset. Och Sebastian får hjälp av sina båda föräldrar att bära in grejerna i den nya bostaden. Men det nya livet får vänta två dagar. Först väntar födelsedagsfest hemma i Piteå hos en av Sebastians få riktigt nära vänner. På lördags eftermiddagen den 1 november gör han sig redo. Den annars ganska tillbakadragna Sebastian, som gillar djur och grejer med motorer och att fiska, se fram emot en festkväll. Han klär på sig svarta jeans, en mörk t-shirt med tryck och en svart kofta med stora knappar. Han vaxar sin mustasch som står ut som två långa streck från hans ansikte. Tar på sig sina båda halsband, stoppar på sig sin pipa och fyller två kassar med öl. Sen lämnar han föräldrahemmet i Hortlax och beger sig till sin kompis som bor i en lägenhet i centrala Piteå. De är knappt 15 personer på festen. Sebastian dricker sina öl, feströker från sin pipa och verkar trivas. De andra festdeltagarna uppfattar honom som glad och lite berusad. Men han är ingen person som tar mycket plats i såna här sammanhang. Han är tystlåten i större sällskap. Och när han dricker alkohol blir han bara ännu tystare. Framåt 11 på kvällen börjar många på festen bli sugna på att fortsätta någon annanstans. Ute på Pite Havsbad pågår den stora Halloweenfesten I'm Orange. Och medan resten av gänget beger sig dit bestämmer sig födelsedagsbarnet Sebastian och tre killar till för att istället ta sig till Lemon Tree. En krog på Sundsgatan, en knapp kilometer därifrån. När de 5 unga männen anländer till Lemon Tree är det bara ett 20-tal gäster i lokalen. De flesta unga piterbor är på Halloweenfesten på havsbadet. De 5 killarna hittar en hörnsoffa där de slår sig ner. Den blir som deras bas mellan turerna till det rymliga dansgolvet. Det är flera av gästerna på Lemon Tree som lägger märke till Sebastian. Han blir lätt igenkänd med sin karaktäristiska mustasch och sticker ut med sin berusade gångstil och för att han står och dansar helt ensam. Även ordningsvakterna håller några extra ögon på Sebastian. Även om han bara dricker en öl under tiden han är inne på stället blir han ändå mer och mer berusad. En av de anställda tänker att han nog måste ha hällt i sig väldigt mycket alkohol precis innan han kom och att det är den som nu slår till. Ordningsvakterna får snart mer att tänka på. Vid 11:30 kommer en ökänd person in på Lemon Tree. Det är den 23-åriga Pontus som är känd för...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
För att ha ett oberäkneligt humör när han dricker. Så sent som 2 veckor tidigare misshandlade han en ordningsvakt och hotade en annan när han blev utslängd från grannkrogen, Kalles krog. När han en kort tid efteråt fördes till arresten hotade han även flera poliser. Flera i personalen får en obehagskänsla av att ha Pontus där inne med ett märkligt leende på läpparna. Pontus, som bor i Öjebyn utanför Piteå, har också varit på fest den här kvällen. Och nu är de ett litet sällskap som gått vidare till Lemon Tree. Med finns Pontus bästa vän sedan några år tillbaka. Den 24-åriga Nicke. De båda är närmast oskiljaktiga. Och kanske är det deras trassliga liv som förenar dem. Pontus, som har en ADHD-diagnos, hoppade av gymnasiet efter att ha provat en rad olika program. En psykologutredning när han var i 15-årsåldern kom fram till att han har svårt att hantera snabba förändringar i sin omgivning och svårt att kontrollera sina impulser. Som vuxen har det lett till att han vid flera tillfällen har misshandlat personer, till synes helt oprovocerad. Tidigare samma höst har han släppts ut ur fängelset efter att tillsammans med Nicke gjort sig skyldig till 2 sådana allvarliga misshandelsfall 2013. Vid flera tillfällen har Pontus utretts av frivården, kriminalvårdens enhet för vård av dömda brottslingar som inte sitter i fängelse. De har hela tiden velat peka på att Pontus har en positiv utveckling och vill komma till rätta med sina problem. Han har därför oftast klarat sig undan med skyddstillsyn. Men efter de båda misshandelsfallen 2013 fick tingsrätten nog och dömde honom till fängelse. Nicke däremot fick en chans till. Han har missbrukat alkohol sedan han var 14, men är inte lika kriminellt belastad som Pontus. Under våren gick han igenom en missbruksbehandling, men under hösten har han återfallit i missbruk och börjat begå nya brott. Nu sitter Nicke och Pontus vid ett bord nära baren och dricker öl. Och häller i sig shot efter shot med sina bekanta. De allt mer berusade vännerna är 2 tickande bomber. Klockan har passerat midnatt. Och i det andra sällskapet, där Sebastian ingår, börjar killarna bli hungriga. De bestämmer sig för att gå iväg till ett hamburgerställe i närheten. Men Sebastian bestämmer sig för att stanna kvar på Lemon Tree. Ett beslut som kommer bli ödesdigert. Han fortsätter sina turer ut till dansgolvet där han gör några försök att närma sig några tjejer. Men han blir avvisad. Han börjar småprata med några gäster och får bland annat frågor om sin mustasch. Klockan närmar sig 00:30 på natten och Sebastian verkar alltjämt ha det trevligt. Men plötsligt händer något. Sebastian krockar med Nicke som promenerar över dansgolvet och en irriterad diskussion uppstår mellan honom, Nicke och Pontus. De båda killarnas vänner, som vet att dessa nästan utan anledning kan börja misshandla folk, föser bort Sebastian och ber honom att släppa det hela. Men den annars så lugna Sebastian vill fortsätta diskutera. Han försöker knuffa sig fram till Nicke och Pontus och ger upp först när ordningsvakten lägger sig i bråket och säger att det är dags att gå hem. Sebastian tvingas hämta ut sin jacka och gå ut från lokalen. Vakten noterar hur Sebastian vandrar runt en stund utanför Lemon Tree innan han börjar promenera västerut på Sundsgatan. Klockan är mellan 00:30 och 01:00 på natten till den 2 november 2014. En knapp halvtimme senare blir även Pontus och Nicke utslängda från Lemon Tree. Vakterna tycker att de har blivit för berusade och de vet vad det kan leda till. En stund senare ser personalen hur de båda vinglar iväg från Lemon Trees entré i samma riktning som Sebastian gått någon kvart tidigare. Ute på Sundsgatan är det nu flera av gästerna från Lemon Tree och grannen Kalles krog som väntar på taxibilar eller är på väg för att få sig en nattlig hamburgare. Klockan 20:20 lämnar ett mindre sällskap Lemon Tree och börjar promenera västerut. De hinner bara gå 30 meter innan de ser en man ligga i det frostiga gräset utanför det rosa gamla Telia-huset, mitt emot Kalles krog. De skyndar fram mot mannen som de tror är berusad och behöver hjälp. När de kommer fram ser de att han är alldeles blodig. De känner genast igen honom som killen med mustaschen som varit inne på Lemon Tree under kvällen. Sebastian. Medan några i sällskapet springer tillbaka till krogen för att hämta hjälp ringer en annan 112. Ordningsvakterna från Lemon Tree kommer snabbt springande och börjar utföra hjärt-lungräddning på Sebastian. Och 5 minuter senare är den första ambulansen på plats. Men ambulanspersonalen inser snart att det inte finns något de kan göra. Sebastian, som är svårt skuren i halsen, har redan förblött. De poliser som larmats till platsen får snart informationen att det är ett mord de arbetar med. Polisen spärrar av kring platsen och börjar bege sig snabbt till Kalles krog och Lemon Tree för att säkra vittnen. Det tar inte lång tid innan de har fått klart för sig att Sebastian har tillbringat kvällen på Lemon Tree.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och att han bråkat lite med Nicke, som senare lämnat stället tillsammans med Pontus. De båda är bekanta namn för polisen och det bestäms att de ska hämtas in till förhör. Nu inleds arbetet med att försöka ta reda på var de befinner sig. Polisen kollar med taxibolag och börjar leta fram adresser till killarna och deras anhöriga. Under natten beslutas om husrannsakan på flera adresser runt om i Piteå-trakten. Klockan är strax före 6 på morgonen när en grupp poliser slår till mot Pontus lägenhet i Öjebyn strax utanför Piteå. De tar sig in i lägenheten med en lånad huvudnyckel och möts av en hund i hallen. Det är en liten lägenhet med vardagsrum, kök, hall och toalett. Inne i vardagsrummet hittar poliserna Pontus, sovande på en soffa. Polisen beordrar honom att visa upp händerna och kliva ur sängen. Pontus gör lite motstånd och ropar åt Nicke som visar sig sova i en säng i en annan del av rummet. Även han blir gripen. Poliserna lägger märke till att Pontus ser ut att ha torkat blod på armarna. En dryg halvtimme senare förhörs Pontus och Nicke en första gång inne på arresten i Piteå. Pontus vägrar helt uttala sig innan han har sin advokat på plats. Medan Nicke säger att han inte har någon aning om vad det är för mord förhörsledaren pratar om. Han och Pontus har, som han uttrycker det, varit fett lugna under sin utekväll i Piteå. Särskilt mycket mer får polisen inte ur de båda misstänkta under de uppföljande förhören på söndagen där båda deras advokater är med. Pontus tiger och säger att han kommer att berätta först vid rättegången, medan Nicke nöjer sig med att säga att han nekar till brottet. Vid lunchtid på söndagen letar polisen efter bevis i området kring brottsplatsen, när en polishund får upp ett spår inbland husen i kvarteret bredvid mordplatsen. Där intill en husvägg på en innergård ligger skaftet till en fällkniv. Hundföraren konstaterar att någon verkar ha försökt sparka grus över knivskaftet, men bara lyckats halvdant. När polisen en stund senare ska sätta upp avspärrningar runt fyndplatsen upptäcker de något som blänker till på marken. Det är ett knivblad som visar sig höra ihop med det funna skaftet. Polisen har funnit vapnet som dödade Sebastian. Medan de gripna Pontus och Nicke tiger börjar polisen istället förhöra deras anhöriga. Det visar sig att Pontus halvtimmen efter mordet försökte ringa en tjejkompis, sina båda föräldrar, sin syster och sin morbror. Orsaken var att han letade efter någon som kunde skjutsa hem honom och Nicke från stan. Till slut var det morbrodern som ställde upp och gav sig iväg. Denne berättar för polisen att Pontus och Nicke plötsligt hoppade fram ur skuggorna vid den idrottsanläggning där de kommit överens om att mötas. Som om de stod och gömde sig. Morbrorn hörde Pontus prata om något bråk han hade varit med i. Men eftersom Pontus brukar vara inblandad i bråk reagerade hans morbror knappt på det. När polisen pratar med Pontus mamma får de ett oerhört viktigt spår i utredningen. Mamman som hade telefonen på ljudlöst och inte vaknade när sonen ringde 1:30 på natten berättar att hon fått ett långt samtal inspelat på sitt mobilsvar. På den 3 minuter långa inspelningen hörs 2 personer prata om att skära halsen av någon. De diskuterar vem av dem som gjort det och vem som ska ta på sig det om polisen kommer. Mamman känner igen Pontus röst och är nästan helt säker på att den andra personen är Nicke. De båda får inspelningen uppspelad för sig, men Nicke nekar till att det är han som hörs på bandet. Och Pontus vill inte kommentera saken alls. Han ska prata vid rättegången, säger han. Men det blir fler och fler spår som pekar på Pontus och Nicke som gärningsmän. Det finns spår av Sebastians blod på de kläder de ska haft på sig under kvällen och som polisen hittat i Pontus lägenhet. Det finns också blodspår på Pontus morbrors bil. Den 9 december, en dryg månad efter mordet, förhör polisen en kvinna som vid tiden för mordet suttit vid ett fönsterbord på Kalles krog med utsikt över mordplatsen utanför Telia-huset. Hon berättade att hon sett tre personer stå och prata invid den rosa väggen vid 10:50 på natten, vilket måste ha varit bara några minuter före mordet. Dagen efter förhörs kvinnans kompis, som även hon tittat ut och sett samma sak. Hade inte en manlig gäst inne på Kalles krog strax efteråt raglat fram och börjat uppvakta de båda kvinnorna, kanske dessa rent av hade blivit vittnen till mordet. Men nu kan polisen konstatera att tre personer som enligt beskrivningarna mycket väl skulle kunna vara mordoffret och de båda misstänkta sätts på mordplatsen strax innan brottet skedde. Några andra som var ytterst nära att bli vittnen till mordet var en polispatrull som vid samma tillfälle var inne på Kalles krog. Innan de gick in på restaurangen såg de den kraftigt berusade Sebastian stå på samma plats där han senare hittades. Den 1 april 2015, 5 månader efter den ödesdigra kvällen i Piteå, lämnar åklagaren in åtalet mot Pontus och Nicke.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De båda åtalas i första hand för att gemensamt och i samförstånd ha mördat Sebastian. I andra hand åtalas båda två för medhjälp till mord. Det innebär att även om det bara är en av dem som anses ha utfört mordet och man inte vet vem, så kan båda dömas för att i varje fall ha hjälpt till vid mordet. Det är åklagarens sätt att förhindra ett så kallat Lindomefall, det vill säga en rättegång där båda de misstänkta frias eftersom man inte vet vem av dem som har gjort vad vid mordet. Rättegången i Luleå tingsrätt ska inledas den 13 april. Men plötsligt händer något som gör att den måste flyttas fram en dag. Pontus erkänner att det är han som dödat Sebastian. Tisdagen den 14 april 2015 upprepar han sitt erkännande för rätten. Han berättar att han och Nicke är på väg bort från Lemon Tree när han plockar fram en mattkniv, det vill säga en kniv med utbytbart blad som skjuts fram ur en skena i skaftet. Denna tar han enligt sin egen berättelse fram för att skära bort filtret på den cigarett han är på väg att tända. Då får han syn på Sebastian, som han haft en diskussion med inne på krogen. När Sebastian ser Pontus och Nicke ropar han till dem. Pontus berättar att Sebastian vill diskutera vidare, men diskussionen blir ett gräl som övergår i ett bråk. Sebastian knuffar på Pontus som svarar med ett slag mot ansiktet. Den kraftigt berusade Nicke blandar sig i och inleder någon sorts brottningsmatch med Sebastian. I det läget tog Pontus, enligt sin egen berättelse, ett grepp om Sebastians hals, som han behöll under ganska lång tid. Först efter ett tag insåg han att Sebastian blödde från halsen. Detta förklarar Pontus med att han under hela bråket haft kniven med det framskjutna bladet kvar i handen, utan att tänka på det. Pontus säger att han försökte stoppa blödningen, men utan att lyckas. Då fick han och Nicke panik och lämnade platsen. När det är Nickes tur att förhöras säger denna att han inte minns något av händelsen. Allt är svart från en stund efter att han kommit in på Lemon Tree och tills han vaknar av att polisen griper honom, säger han. Luleå tingsrätt kommer fram till att både Pontus och Nicke har varit delaktiga i attacken på Sebastian och att knivskärningen har skett på ett sätt som gör att den kan betraktas som mord. Men eftersom man inte vet vem som har hållit i kniven dömer man båda för enbart medhjälp till mord, till 14 års fängelse var. Båda överklagar domen och i början av sommaren 2015 tas fallet upp i hovrätten för Övre Norrland. Hovrätten tar i sin dom fasta på det inspelade telefonsvararmeddelandet hos Pontus mamma. I diskussionen på inspelningen framkommer att både Pontus och Nicke ansåg sig ha mördat Sebastian. Därför tycker inte hovrätten att man behöver reda ut vem som har gjort exakt vad vid attacken. Båda döms nu för mord och det nya straffet är 18 års fängelse med chans till villkorlig frihet efter 12 år. Medan Pontus nöjer sig med detta går Nickes advokat vidare med målet och lyckas få högsta domstolen att ta upp fallet, något som är oerhört ovanligt. Men högsta domstolen har i en tidigare dom kommit fram till att 14 års fängelse är en huvudregel för mord och att straffet därefter kan förlängas eller förkortas beroende på omständigheterna. I februari 2016 landar högsta domstolen i att det är försvårande att man har varit två mot en och att Sebastian under en del av bråket varit inträngd mot ett hörn mellan två husfasader. Det ska ge ytterligare ett års fängelse, anser domstolen, och dömer Nicke till 15 års fängelse. Förmodligen inte det Nicke hoppades på, men samtidigt 3 år mindre än strafftiden som sattes i hovrätten. I augusti 2016 händer dock något som gör att straffet blir förlängt. Nicke slår en vårdare på Kumlaanstalten hårt i ansiktet och utdelar sparkar mot en annan. Senare förklarar han tilltaget med att han haft en dålig dag och känt sig provocerad av en vårdare. Mordet på Sebastian blir ett tecken på att frivårdens bedömningar av Pontus och Nicke som lovande fall med en positiv utveckling bort från missbruk och våld var minst sagt naiva. Och även om det inte var avgörande för det här fallet är det ett tecken på att samhället misslyckats med att stoppa duons våldsutveckling. Ett misslyckande som ledde till att någon förlorade livet. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.